10 till kuling 15. Inatt nord 5 till 10. Vid svenska kusten tidvis växlande 2 till 7. Bottenhavet Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordväst 7 till 12. Ikväll 4 till 9. Men på västra delen växlande 1 till 6 meter per sekund. Och dagens temperaturer klockan 12 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 20, Malmö 21, Karlskrona 19, Kalmar 18, Visby 13, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad 16, Gävle, Mora och Sundsvall 15, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 13 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 1 grad, rapporterade Sveg i Härjedalen. Och där har jag gjort igen och tappat bort tiden. Men jag får önska en riktigt god eftermiddag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Klockan är 1 och du lyssnar på P1 Kultur. Idag får du följa med när en av Sveriges mest erkända konstnärer återser verk hon inte har sett på 30 år inför en ny utställning. Du får möta en välkänd och omtalad journalist som debuterar som författare med en kuslig aktuell roman om en skolskjutning. Och så får du höra en teori om varför så många blivit intresserade av Sverigeaktuella Iron Maiden när de gått på mellanstadiet. Men vi ska börja i en helt annan musikalisk ände och i en katalog av pophits och ett avtryck i musikhistorien som få kan konkurrera med. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. It's all right. Ja, där hörde du några av The Beach Boys låtar och det med anledning av att Brian Wilson har gått ur tiden. Han blev 82 år gammal. Och om du bara har hört liknande låtar från Wilsons katalog som vi spelade precis, så kanske du har lite svårt att förstå varför han kallas för ett musikaliskt geni eller vår tids Mozart till och med. Och därför har vi bjudit hit två musikjournalister som ska förklara varför den här kompositören anses vara ett stort geni. Jag säger välkommen till Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet.
Tackar.
Och till min kollega Joakim Silverdahl som är reporter och kritiker här på Kulturredaktionen.
Hallå, hallå.
Joakim, hur reagerade du på nyheten om Brian Wilsons bortgång?
Alltså, jag fick ett sms av en kompis och så stod det: vila i dur, Brian Wilson. Och då var det nästan som att marken så här föll undan för mina fötter. Jag lyckades samla mig till slut på något sätt. Och så tog jag upp telefonen och så slog jag igång låten Caroline No.
Ja. Och Håkan, du var på väg till en konsert.
Ja, visst.
Vad hände?
Nej, men sen fick jag det här budet och så insåg jag att men detta är en av livets viktigaste artiklar att skriva.
Vem var Brian Wilson?
Brian Wilson var ju Beach Boys ledare. Han började en överbegåvad medelklasskille från de bättre kvarteren i Los Angeles som började älska rock and roll, vilket inte riktigt stämde överens med den bild som folk hade om vilka rockmusiker var. Man måste komma ihåg att när Elvis kom fram, och för att inte tala om Little Richard, Chuck Berry, så etablissemanget blir ursinnigt. Vad är detta för... Att de har hur mycket rasistiska okvädesord som helst riktade dit. Brian Wilson gjorde något annat. Han bejakade Chuck Berry väldigt mycket, nästan snodde hans idéer. Och hade ett väldigt rakt rock'n'roll-beat i nästan alla sina låtar, faktiskt. Men han tog in så väldigt, väldigt mycket annan musik. Han tog in inte minst jazzharmonier. Utan att han hade jazzens swing. Han, några bossalåtar där, men oftast inte. Utan han kombinerade det raka och väldigt melodiöst och väldigt, väldigt lättillgängliga med avancerade låtbyggen, arrangemang som han inspireras av. Inte minst från George Gershwin, men också lite senare Aaron Copland. Den populistiska, kan man säga, orkester, klassiska kompositören i USA.
Men inte från början väl? Inte från början lät de lite annorlunda.
Från början så lät ungefär som de highlights eller lowlights som ni valde ut här för att visa. Det blev allt mer raffinerat med tiden. Men vad Brian Wilson var väldigt bra på var att få saker och ting som var komplicerade att låta enkla. Och det tycker jag är en fin sak. Man kan uppskatta honom på flera stycken olika nivåer. Även de komplicerade låtarna.
Vad vill du tillägga till dig, Joakim?
Alltså jag tänker att de var verkligen ett surfpopband också. Alltså de står ju så uppställda med stora leenden framför surfbrädor och har rutiga skjortor. Och det var ju en stor trend det där med surfingmusik. Det är känt för den här vibrerande gitarrljudet och stämsången och låtar om sol och bad och åkturer i pappas bil. Och, ja, men det är sånt där. Jag minns den här George Lucas-filmen Sista natten med gänget. Det utspelar sig under den här tiden. Och det är en av raggarbils snubbarna som säger I can't stand that surf. Shit. Och han ville hellre lyssna på Buddy Holly då. Sådär.
Och ändå så var det ju bara en i bandet som surfade.
Ja, på riktigt. Men man ska också komma ihåg att surfingmusiken före Beach Boys var helt instrumental. Så där var Brian Wilson en pionjär i den ganska så, trots allt, primitiva enkla musiken också. Mm.
Men vad gjorde Brian Wilson som var så speciellt, Jocke?
Ja, men precis som med Beatles i den här tiden så gick han ju sen in mer och mer i studion. Alltså på flera skivor är ju inte alls Beach Boys-medlemmarna själva som spelar instrumenten. Det är ju proffsmusiker, ofta från det legendariska studiomusikergänget av The Wrecking Crew, som vi har på Pet Sounds till exempel. Så det blev lite mindre nödvändigt för dem att jobba så, för att musiken blev klurigare, mer psykedelisk och mer experimentell och sådär.
Och Håkan, du sa ju att han får avancerade saker att låta enkelt. Går det att liksom definiera det? Eller liksom, är det det här genialiteten består av?
Det kan det. Alltså, om man vill vara en populär popkille samtidigt så är det nog ett krav. Låtar som God Only Knows till exempel är väldigt... En annan musiker, en kille som heter Kevin Godley, som är väldigt begåvad, intelligent, han sa för något år sedan när han blev ombedd att berätta vilken är din favoritlåt. Han sa God Only Knows. Jag älskar enkelhet i den. Ah, tänkte jag. Ja, det är en enkel melodi med den svårsjungen, för det händer så väldigt mycket harmoniskt under hela tiden. Väldigt vanligt är att i denna det raka bitet och under de stabila melodifraserna så är marken helt det sviktar. För man vet inte riktigt var den harmoniska tyngdpunkten ligger, och det är spännande.
Vi tar och lyssnar lite på den. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Jocke, går det utifrån den här låten att ringa in vad Brian Wilsons storhet var, alltså vad han har gjort med popmusiken?
Alltså, det är ju en otrolig låt. Jag lyssnade på den i morse och jag kände att det var svårt att hålla tillbaka tårarna precis när den här himlakören som vi hörde här på slutet kommer in. Och det läggs stämmor på stämmor som svarar på varandra. Det är helt otroligt. Och i den här eran som är den mest inflytelserika eran för Beach Boys så lyckades han ju balansera precis på rätt sätt genom det här poppiga och det svårmodiga. Så ingen kan ju vara så ledsen i dur som Brian Wilson kan. Och det var som att varje sång på Pet Sounds, tycker jag, och den strandade uppföljaren av Smile efteråt, var som en brottningskamp mot honom själv, den hade varit innan. Det här lättsamma tilltalet i en popsång om att inte veta vad man ska göra utan sin älskade, till den där vilda, öppna tanken om vad popmusik möjligen skulle kunna bli.
För det var ju inte bara rent liksom kompositionerna, utan det var ju också, han utvecklade ju också hur man spelade in saker och ting. Kan du berätta lite om det, Håkan?
Alltså, han använde verkligen studion som ett instrument. Och som Håkan var inne på, efter ett tag så började han jobba nästan utslutande med väldigt rutinerade studiemusiker som behärskade en uppsjö av instrument. Så begränsningarna, de flög ut genom fönstret. Man kunde göra nästan vad som helst med det gänget. Och Brian Wilson med sina psykiska problem, han hörde ju musik, sa han i alla fall, som var färdig i huvudet. Och när han äntligen fick tillgång till mixerbordet och dessa musiker, då kunde han skapa, återskapa det han hörde. Så det här, var en tidigare, en Beatles, lite grann tidigare, med att använda mixerbordet som instrumentet i sig och se vad som händer. Blanda saker, klanger som ni aldrig hört tillsammans förut. Det gjorde han väldigt mycket.
Det är ju också under en tid där tekniken inte alls har varit så modern som den är idag. Alltså, det är väldigt begränsade liksom, utrustning som han jobbade med också. Jag tycker att vi lyssnar på en låt till som jag vet att du, Håkan, håller väldigt kär från Pet Sounds skiva. Låtar man inte vill prata över utan fortsätta lyssna på egentligen. Men Håkan, den här skivan, den anses ju vara verkligen en brytpunkt, inte bara för Beach Boys utan även i pophistorien. Är det på grund av det här som vi pratade om precis, om studiotekniken och så, eller är det något mer också?
Ja, det är rätt mycket det, men är också att man säger att det finns inga gränser för vad som kan kallas popmusik. Och att man behåller, Brian Wilson precis som Beatles behöll liksom någon sorts en rock'n'roll-själ, men man kombinerar det med highbrow. Kultur, utan att det blev pretentiös. Väldigt många som tog intryck av honom på 70-talet blev antingen kitschiga eller pretentiösa. Brian Wilson var aldrig pretentiös.
Jag tänker på den här låten också i Wouldn't It Be Nice, att det är som att Brian Wilson tänkte så här: vet du den här doo-wop-körbiten saknar? Det saknar lite timpani och lite så glockenspiel och kanske en sån 12-strängad mando-gitarr. Att det är bara så här, hur är det möjligt att tänka så 1965? Det är ju helt makalöst bra.
Men hur hör man han avtryck från Brian Wilson i dagens popmusik, Håkan?
Det gör man på både goda och dåliga sätt. Alltså, begränsningarna som fanns i teknologin för gjorde det svårt. Det krävdes lite grann av skaparen för att det skulle bli bra, för att det skulle bli något överhuvudtaget. Idag så kan vilken 14-årig kille eller tjej som helst göra väldigt avancerade låtar med sin laptop och lägga in liksom everything but the kitchen sink, som tyskarna säger. Och det blir liksom för mycket, det blir plottrigt. Så en del av de här ambitionerna som Brian Wilson hade har ibland gått åt fanders, skulle jag säga. Rätt många av inte minst slager låtskrivarna som förför sig att det finns inga gränser för man kan stoppa in, jobbar ju tyvärr på det viset, men på ett förvrängt vis.
Joakim, lite kort, hur kommer Beach Boys arv att se ut nu i framtiden utan Brian Wilson?
Ja, men säg så här, det här är ju så långt ifrån fabriksbyggd pop som du någonsin kan komma. Och då tänker jag att alla som inte jobbar fabriksbyggd pop har ju influerats av Brian Wilson, vare sig de vet det eller inte.
Tack så jättemycket, Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet. Och tack så jättemycket, Joakim Silverdahl. Men du kommer ju komma tillbaka lite senare i programmet för att prata om några andra musikaliska ikoner. Men nu ska det handla om litteratur här i P1 Kultur och om en kuslig aktuell roman. Omslaget är blodrött med skåp som skulle kunna vara från vilken skolkorridor som helst i Sverige. Det är bara det att på ett av dem syns skotthål. Den är skriven av journalisten Bilan Osman som nu alltså debuterar som författare med romanen Det var bättre förr som utspelar sig i den fiktiva småorten Vallön. Där lever skolkamraterna Leila och Liam, bokens huvudpersoner, och handlingen berättas till största del ur deras synvinkel, och redan i prologen får läsaren reda på att något hemskt har hänt. Leila ligger i en sjukhussäng efter att ha varit med om en skolskjutning. Och jag vänder mig till vår studio i Stockholm och säger välkommen till dagens P1-kultur, Bilan Osman.
Hej, tack så mycket.
Hej. Du började skriva på boken 2018. Kan du berätta vad som var liksom det startskottet, hur den här historien kom till dig?
Ja, framförallt så var det ju efter 2015 som det började någonstans. Alltså skolattacken i Trollhättan då.
Mm.
Som kom och påverkade mig ganska mycket. På den tiden jobbade jag på Expo och skrev väldigt mycket om frågor om högerextremism. Och då 2018 så visste jag ju någonstans att jag ville beskriva skoldåd och på något sätt också så här beskriva vad som händer i ett samhälle som radikaliseras. Och att jag gärna vill göra det utifrån de här tre karaktärerna. Men hur det skulle bli, det visste jag inte då. Så att romanen har väl vuxit fram med åren.
Så 2018 hade du redan karaktärerna framför dig?
Ja, precis.
Ska vi kanske beskriva vilka de är? Vi kan börja med Leila och Liam. Vilka är de två?
Ja, Leila är alltså en vanlig tonårstjej som bor på Vallön, den här fiktiva staden som utspelar sig strax utanför Göteborg. Det är en ö där de flesta känner varandra och hon är lite som många som kommer från småorter, är ganska trött på sitt eget samhälle. Liksom. Man vill därifrån, man tycker allting är tråkigt. Men samtidigt känner hon väldigt stor kärlek till sin ort, för det är trots allt det hon vet bäst om. Så, och hon tampas med ångest ibland och med kärlek och allt det där som ingår i ett vanligt liksom, tonårsliv. Man upplever också samtidigt att någonting har hänt på Vallön på sistone. Att det har blivit allt fler människor som ger henne blickar eller liksom så här rasistiska kommentarer och så. Och det påverkar ju henne väldigt mycket.
Jag ska lägga till att Leila har somalisk bakgrund också. Och Liam?
Ja, och Liam, han är ju en tonårskille. De går i samma skola. Och han har ju en lite av en liksom, resa, kan man säga, genom boken. Där han själv tampas med, sig själv och frågor om så här, hans relation till sin pappa. Han har en mamma som har gått bort när han var liten. Men är inte särskilt liksom, intresserad av frågor som rör liksom rasism eller mångkultur till en början, men i takt med att också liksom samhället förändras så påverkas ju han också av det. Så till stor del så kan man ju följa hans egen radikaliseringsprocess i boken.
Och så får vi också följa med Leilas mamma Fadumo från Somalia på 1990-talet till Sverige. Hur kom det sig att du ville skriva utifrån den generationens liksom perspektiv?
Ja, för att det är ju en generation som på många sätt tror jag, alltså min föräldrageneration som kom där, min pappa kom liksom i början på 80-talet, min mamma i början på 90-talet. De blev ju också väldigt liksom påverkade av det samhällsklimat som de kom till på den tiden. Alltså 90-talet var ett väldigt speciellt decennium med skinnskallar på gatorna. Och för många människor som hade flytt krig och konflikt och bara på sina egna trauman så kom man plötsligt till en ny kontext. Och det var väldigt mycket liksom att bära på. Och det perspektivet tyckte jag ändå var viktigt att få med. Mm. Så sen är ju Fadumo mycket mer än bara liksom, vad ska man säga, flyktingen i det här fallet. Liksom.
Och är det liksom också typ viktigt att få fram att de här är också människor?
Ja, precis. Och komplexa. Och det har jag verkligen försökt att... Jag har försökt att beskriva de här karaktärerna så komplext som man bara kan. Liksom, att de inte ska bli stereotyper på något sätt. Utan, och det är ganska genomgående i boken.
Bilan, du har beskrivit din skrivprocess som terapeutisk. På vilket sätt var den det?
Ja, alltså delvis att komma nära då en av de här karaktärerna, Liam. Det var ju... På många, alltså jag har ju liksom bevakat den högerextrema miljön och skrivit om dem i liksom över ett decennium. Men det är en annan sak att komma nära liksom människorna i den. Och en del av liksom mitt researcharbete var ju att befinna mig på många av de här digitala forumen där de är. Prata med dem, ta en kaffe med dem, prata i telefon i timmar med många i miljön. Och på så sätt så var den ju... Liksom, det låter konstigt att kanske använda begreppet terapeutiskt, men det blev ju på något sätt också för mig själv en psykologisk process att försöka sätta mig in i hur de här människorna tänker och fungerar för att kunna ge Liam också en chans att vara så där komplex som alla människor är. Liksom.
Och samtidigt så är det ju också en miljö som du sa själv du har bevakat, men som också har drabbat dig personligen med massa hot, och du har skyddat identitet idag, du blev misshandlad för 2 år sedan. Mm. Varför är det så viktigt att förstå sin förövare?
Det är en bra fråga, och jag vet inte om det är så viktigt alltid för alla, men för mig så har det väl varit, jag tror att vi tenderar ibland att vara mer rädda för saker som vi inte känner till, och när det kommer till en bredare högerextrem miljö så tror jag att jag personligen hade nog levt mycket mer i rädsla om jag inte också kände till vad det är för typ av miljö och liksom hur den ser ut och hur den är uppbyggd och vilka olika typer det finns i den här miljön. Att det har varit liksom ett sätt att också, jag vet inte, hantera det. Och kunna jobba förebyggande även när jag behöver fundera över min egna liksom, säkerhet. Så. Men det är klart att det har varit utmanande att försöka förstå en person som drivs av idéer som direkt skadar mig men också skadar andra och hela vårt samhälle liksom, i grunden.
Boken skickades för tryck samma dag som skolskjutningen i Örebro, ett massmord som chockade hela Sverige. Men du var inte särskilt förvånad. Hur kommer det sig?
Nej, men jag tror skolskjutningar just, alltså jag har ju skrivit väldigt mycket om skoldåd sedan innan. Och för mig var det nog bara en tidsfråga att vi skulle ha en skolskjutning i Sverige. Jag är förvånad att det inte har kommit tidigare. Och vi har haft en rad olika skoldåd i Sverige. Liksom med,
jag undrar, liksom, vad har du sett som inte gör dig förvånad? Eller typ, har tänkt att det borde kanske till och med ha kommit tidigare?
Ja, men delvis har jag sett hur många, om man tittar på de här olika digitala forumen, där många i den här miljön och många unga också rör sig, alltså hur tongångarna går. Jag vet inte hur många samtal behövt ha med liksom, polisen och annat kring olika inlägg eller samtal där det nästan till dagligen är unga personer som pratar om att utföra den här typen av dåd i sina skolor. Sen är det ju väldigt få av dem som till slut gör det. Liksom. Så det i kombination också med att vapen är betydligt mer lättillgängligt idag gjorde ju att det här bara skulle bli en tidsfråga. Liksom. Mm.
Och i boken får vi ju då genom Liam följa med hur den här radikaliseringen mot ett högerextremt håll kan se ut. Men det finns ju liksom andra våldsbejakande sidor som också skapar radikalisering i samhället. Finns det likheter?
Ja, det finns ganska stora likheter. Alltså i alla typer av extrema med rörelser, i synen på demokratin, i synen på fria rättigheter, i också den här gemensamma synen på liksom minoriteter och kvinnors rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, så delar de ju väldigt mycket, många av de här miljöerna. Sen är det alltid svårt att jämföra olika politiska miljöer liksom. Men det är klart att de delar mycket.
Och jag vet att du är väldigt mån om att det inte ska bara handla om individen utan också samhällets radikalisering. Men vad är det för individer som liksom råkar ut för den här sortens radikalisering?
Det är jättesvårt. Alltså det är den här liksom stora frågan. Hade haft, alltså hade vi haft svar på det så hade man också kunnat lösa det. Liksom så. Det är jättesvårt. Det finns en massa individer som har alla förutsättningar för att hamna i en högerextrem miljö men som inte gör det. Och så finns det individer som tvärtom har noll förutsättningar för det och hamnar i den här typen av miljöer. Så att det är svårt. Alltså det är en kombination av yttre faktorer, inre faktorer, miljö, arv, alltså allt det där som man alltid pratar om. Men jag tror att det viktiga är ju, och det är därför jag vill liksom inte fokusera på individerna så mycket utan så här rusta mer att så samhället och skolorna och alla de som möter unga personer att ha bättre koll på vad det här är för typ av idéer, vilka forum de rör sig på, hur språket kan låta för att enklare också kunna snappa upp unga som befinner sig i den här typen av miljö.
Tack så mycket, Bilan Osman, som alltså har debuterat som författare med romanen Det var bättre förr.
Tack för att du kom.
Vi ska lämna litteraturen för idag och vända oss mot konstvärlden och en av Sveriges mest erkända samtida konstnärer. Hennes 24 meter långa panoramabroderi Historia hamnade på 35:e plats när Art News konstkritiker skulle kora århundradets 100 främsta konstverk. Imorgon visas den och många fler andra ikoniska verk av den samiska konstnären Britta Markat Labba i en stor retrospektiv på Moderna Museet i Stockholm. Och vår reporter Helene Alm fick följa med när konstnären själv anlände till huvudstaden för att lägga en sista hand inför öppningen av sin utställning Där varje stygn andas.
Hej! Jag ska kolla vad jag får ut min väska.
Vi ses redan på Arlanda. Jag har kommit från Luleå, Britta Markat Labba från Kiruna, dit hon kört ner från hembyn Övre Soppero samma morgon.
Välkommen.
En vecka var jag hemma. För det var jag på Havremagasinet i Boden. En månad tillbaka på Nationalmuseet i Aten. För det var Oslo flera gånger.
Sen Britta Markat Labba slog igenom stort internationellt på utställningen Documenta i Kassel 2017 har hon varit ständigt efterfrågad.
Chicago, Kanada, Birmingham och Italien, Como, Venedig Biennale. Den här hösten som kommer så det är så späckat med resor. Hallå, hej!
Äntligen så får vi göra det här.
Vid Moderna Museet tar intendenten Matilda Olof Ors emot. Det är hon som kurerat utställningen som de just håller på att hänga.
Nu blir det spännande att se.
Ja, vi håller på för fullt där uppe.
Ja.
Britta har bråttom in för det är flera verk som hon inte har sett på länge. Sådana som Moderna Museet lånat in från institutioner och privatpersoner.
Jag har inte sett den sedan 95, det känns jätteotroligt fint att få se den. Just det här att jag har blandat så många material. Det är både skinn och tryck och broderi och papper. Bilder som inte jag har sett sedan de försvann. Det känns väldigt fint att se. Lite vemodigt känns det också att veta att de där har varit borta så länge och sen plötsligt får man se dem igen. Och då känns det väldigt fint.
Utställningen spänner över 57 års skapande. Det tidigaste är en väv med två figurer, ett nästan abstrakt motiv från 1968. Tiden när Britta Markat Labba med rötterna i det textila arvet Sami Doji också inspirerades av vävar och målningar i Kiruna stadshus. Här finns också en dockteater med figurer i samiska dräkter.
Den är ju från 78, det var den examensarbete jag gjorde när jag gick ut på HDK. Jag jobbade ihop med en barnboksförfattare så att vi jobbade ihop och sen turnerade med den här.
Och vid sidan om konsten har hon alltid gjort samiska dräkter till både teater och kyrkan. Invid en mörkblå mässhake hänger ett broderi där de samiska gudinnorna konfererar i kosmos. Humorn är viktig liksom den samiska mytologin underjordens gudinnor som har koll på allt finns med i många verk. Deras huvuden med röda hornmössor syns i björkskogar, älvar och på himlavalvet.
Vad säger ni? Man kanske måste se. Man får väl kika
från olika håll. Ja.
I utställningen finns hela spannet från de tidiga broderierna med sina tätare stygn och kraftigare färger till de senare med tunna, sparsmakade stygn och applikationer av infärgade tyger.
I början var det väldigt viktigt för mig att berätta om vardagliga händelser som jag hade upplevt som barn och så här minnesfragment. Men idag har det ju övergått till så här politiska händelser. Det som händer nu i samtiden, det är ju det som är skillnaden.
Hennes drivkraft har alltid varit att berätta om samiskt liv och historia. Och hennes mest kända verk heter också Historia. Ett 24 meter långt broderi som i våras hamnade på plats 35 i tidningen Art News lista över de 100 främsta konstverken det senaste århundradet.
Här kommer vi in.
Nu är det lite upplyst.
Ja, men vad fint det blev.
Och nu står vi här med historia runt omkring oss. 24 meter långa broderiet. I stort sett i en hel cirkel så har vi mjuk, mörkblå matta och blå draperier bakom.
Jag tycker det känns väldigt magiskt. För att när jag jobbar med kosmos så har jag den här runda cirkeln, den här blåa i cirkeln i mitten. Och här exakt så kommer det fram här, för att då har man den där blåa cirkeln och sen hela 24 meter utanför den här kosmos. Så det är jättebra tänkt. Alltså jag kan inte stå så här och tänka, har jag gjort allt det här? Jag önskar att jag skulle ha ett liv till efter det här. Så skulle jag göra en till, men inte samma historia. För nu har vi en ny historia, det som händer idag. Det är väldigt mycket miljöförstöring, väldigt mycket olika gruvbolag som söker mineraler hela tiden i våra områden. Och skulle jag börja med en skog så skulle det inte vara någon skog, utan det skulle vara vindparks. Alltså, så skulle jag jobba idag med dagens historia.
Historia kan man börja titta på från vilket håll som helst. Från skogen och de vilda djuren i ena änden. Där människorna hittar renen, sjösamerna, fiskar, andra jordbrukar. Eller börja i den andra änden, i den andliga världen. Med den blå kosmoscirkeln och de samiska gudinnorna. I mitten, den samiska kampen och motståndet mot överheten. Som startade med upproret i Kautokeino i mitten av 1800-talet.
Alltså där brändes ju handelsboden, men jag valde att bränna kyrkan, för kyrkan har ju inte varit så nådig mot oss och vår kultur. Allting var synd. Jag gick var synd och klä sig på ett speciellt sätt. Silver skulle man inte ha. Så att jag tänkte, nej, de får be så mycket ursäkt de vill, men gjort det är gjort. Nu börjar det bli lite...
Hon har alltid stått på barrikaderna, liksom många andra samiska konstnärer. På utställningen finns det ikoniska verket Kråkorna. Poliserna som kommer från luften som kråkor innan de släpar bort demonstranterna vid Altaälven i början av 80-talet.
Jag brukar säga att jag föddes i en kamp. Det är liksom den slogan jag har. För att som samisk barn så fick du börja kämpa redan från det att du var barn. Vi blev väldigt fort medvetna om sån här politisk kamp egentligen. Och när jag gick i Sunderbyn på konstlinjen, skrev liksom i den här elevtidningen vi hade där. Egentligen tänkte jag redan då, precis som jag tänker idag. Just det här när det handlade om att man skulle bygga ut älvar och sjöar. Jag följde med de här gamla politikerna. Jag frågade, får jag följa med? Ja, men det går bra. Så följde jag med och lärde, satt och lyssnade och lärde. Så det är liksom, det har följt som en röd tråd under hela mitt liv egentligen. Så jag vet inte om jag tänker så mycket annorlunda än när jag var 20 som jag tänker nu när jag är över 70 år.
På senare år knyter Marakat Labba ofta historien till nuet. Som broderierna hon gjort på nazityska mjölsäckar kvarlämnade i Sápmi efter andra världskriget. Då kan det handla om dådet på Utöja eller flytten av Kiruna.
Och med de här broderierna har jag velat få fram det här såriga som... Alltså när man flyttar en stad, och det, vad blir kvar? Det är ju...
Ja, det är ju som ett ärr. Man har suttit ihop ett sår. Ja.
Numera handlar hennes verk allt oftare om hoten mot miljön, människorna och de marker som den samiska kulturen lever av. Stygnen har blivit glesare, liksom skogarna. Renarna trillar ner i vakar och gruvhål. Gudinnor och människor blickar ner på vad som händer.
Och här är det lite sorgsenhet över det här. Man vet ju inte, var ska det sluta? Till slut ser man bara lite natur kvar som är väldigt avskalad, som inte ens har växer och något träd överhuvudtaget något mer. Eller är de helt döda?
Det har varit hennes signum att göra avlånga broderier horisontellt, som utsikten över fjällandskapet hemma i Övre Soppero. Men nu går hon fram till två avlånga broderier som är vertikala och där den ena leder från kosmos via sovande samer i kåtan till underjorden.
Och sen kommer den här hela den här biten, det som har varit väldigt oroligt i Kiruna nu, för att det har blivit så skört när man har borrat längre och längre ner.
Ja, det är en lång, alltså det är en meter lång, ja, det säger som, gruvgången,
ja,
gruvgången
ner. Och vad händer där? Ner. Där nere har man ju de här mineralerna som man sökte, glänser i mineraler. Men samtidigt är det ju också en massa dödskallar längst ner. För man urgröper ur människors trygga tillvaro. Och då hamnar de i den där situationen.
Kom just, jag ville låna dig och titta på skulpturerna.
Ja,
okej. Okay.
Det är nu inte bara broderier som Marakat Labba ägnar sig åt. Hon har också börjat göra skulpturer. Små huvuden av urmodern, figurer i trä eller brons, monterade på olika stenar från Sápmi, som i sin tur står på gamla timmerstockar.
Det där längre bak.
Och kanske lite till höger. En aning. Det blev lite roligt, alltså lite mer spännande. Ja. Ja, det är någonting där som man bör...
Ja, det är inte lätt det här. Det är alltså 7 timmerstockar, 1 meter höga ungefär, som nu de håller på att flytta runt. De står samlade som en grupp, men det ska inte vara för regelbundet.
Vi har stått här och vridit och vänt och flyttat runt.
Kanske att den här, om man kan man flytta den lite så här.
Vad är det du tycker du kan uttrycka med de här materialen jämfört med textil, broderi, lite broderier?
Alltså innehållsmässigt, är det, för det är ju återkommande de här urmor som jag har i alla broderier med mössorna. Men samtidigt är det ju också annat som jag kan uttrycka, att jag kan då jobba med det där abstrakta. För det är ju samma som jag jobbar också med kyrkotextilier. Där får jag vara väldigt abstrakt. Men jag tycker ändå det är bra, för att då får jag vila från det här berättandet. Som, alltså det är ju väldigt detaljrikt. Alltså mina broderier är ju det, och man ska gå väldigt nära och kika på dem. Men nu när jag har jobbat med skulpturer så blir det ju på ett helt annat sätt. Och samtidigt också när jag har börjat blåsa upp också de här skulpturerna upp till huvuden, 75 centimeter, hela en skulptur på nästan 2 meter på höjden.
Det har du inte med här, en sån stor?
Nej, inte så stor. Jag har en stor som finns på High Line i New York som visas nu från, nu i april sattes den nu. Så den kommer att visas under ett helt år. Det är inte lätt.
Men,
nu har jag verkligen rört till. Nu har jag rört om. Det var inte meningen att röra.
Skulpturerna står säkert där de ska när utställningen öppnar. Efter det ska Britta Marakat Labba till Snåsa i Nordnorge. Sen med familjen på kalvmärkning. Och sen då?
I augusti åker jag till Anchorage, Alaska. Och efter det New York och Highlands. Och sen Reykjavik på Island. I januari 2026 då öppnas samma utställning som på Moderna i Tyskland. I Mainz. Så att det är jättemycket resor. Men sen vet jag inte. Sen hoppas jag att det är väldigt lång paus.
Där hörde vi Britta Marakat Labba, vars stora retrospektiv öppnar på Moderna Museet imorgon. Och reporter var Helene Alme. Och det ska fortsätta handla om konst, men vi ska gå från Sveriges mest erkända till kanske världshistoriens mest erkända konstnär. Det har blivit dags för det 5:e avsnittet i vår serie Da Vinci avkodad om renässansgeniet Leonardo da Vincis liv och verk. Och idag handlar det om hans teckning Vatten som passerar hinder och faller ned i en damm, och hans studier av vatten i rörelse.
hans intresse för vattnets rörelser når ett slags klimax i början på 1510-talet. Och det finns en serie teckningar som är en slags studier av vattenvirvlar.
Det här är Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
De är fantastiska teckningar och som försöker han samtidigt att beskriva det han tecknar i ord. Men han trasslar in sig lite, det finns inte kanske en utvecklad vokabulär för det. Och man förstår att han är framförallt bildkonstnär, att han är inte lika skicklig på beskrivning i ord som på beskrivning i bild.
Vattenytans spiralrörelser liknar beteendet hos hår som har två rörelser. Av vilka den ena beror på hårstrånas tyngd, den andra på åt vilket håll de vrider sig. Vatten gör sålunda virvlar, av vilka den ena delen beror på kraften hos huvudströmmen och den andra på den infallande rörelsen och återflödet. Ur Leonardo da Vincis anteckningsböcker.
Här har vi de här.
Ja. Vad är det för, det var den jag tänkte på faktiskt.
Just det.
För det här med det här hindret som stoppar vattnet.
Just det.
Jag och Martin Olin bläddrar i en katalog med teckningar som ägs av den brittiska kungafamiljen. Många av Leonardos studier av natur, djur och människor finns i samlingarna på Windsor Castle. Inte minst många studier av vatten.
Och en teckning i Windsor här visar hur vatten faller ner ur en dammlucka i en slags damm nedanför och hur det bildas virvlar. Och inom virvlarna så bildas det mindre virvlar och bubblor. Det är fascinerande hur han tycks ha frusit ett ögonblick och lyckas teckna av det här. Någonting som är ganska snabba rörelser, och forskare har ibland föreställt sig att han hade ett slags liksom uppsnabbat seende som djur. Att han kunde se fler moment än vi lyckas fånga med. Men det är väl kanske inte helt hållbar tanke. Men på ett helt nytt sätt så försöker han så att säga fånga sånt som går väldigt snabbt.
Vatten, precis som berg och växter, hör till det som Leonardo da Vinci studerar noggrant och länge. Kunskaper som också dyker upp i målningar som Madonnan i grottan och Mona Lisa, där han skapar egna fantasilandskap. Och studierna av vatten fördjupas när den florentinska republiken ber Leonardo återvända till Florens.
När Leonardo da Vinci är tillbaka i Florens i början av 1500-talet så dras han in i den florentinska republikens olika militära projekt för att dominera över sina grannar. Och en tokig idé som han är med och försöker genomföra är att man ska leda om floden Arno så att den ska ta en omväg förbi Pisa, så att Pisa borna ska bli utan vatten och så ska man få liksom Pisa på knä. Och det där går inte att göra och vara helt orealistiskt. Men det finns en mängd intressanta teckningar där han är ute och tittar på landskapet och försöker förstå flodens lopp och floden, hur det fungerar. Och han blir mer och mer intresserad av hur det fungerar med strömfåror och segelbarhet och titta på geologin och hur det har vuxit fram.
Och som vanligt när det handlar om Leonardo da Vinci och hans gränsöverskridande sökande är nyfikenheten, den omättliga längtan efter fördjupad kunskap, större än uppdragen han åtar sig.
Han börjar ju med att det ska leda fram till ett särskilt mål, att man ska besegra Pisa. Men det slutar med en mängd liksom detaljstudier, och han gör paralleller mellan hur vatten virvlar sig och hur hår virvlar sig och hur virvlar kan se ut i naturen på olika sätt. Och det leder ju inte kanske vidare till någonting särskilt, utan det är mer en slags fascination inför formernas mångfald. observationerna är korrekta och intressanta och vackra. Men han kan ännu inte så att säga foga in dem i ett vetenskapligt system. För det krävs det kanske samarbete med andra vetenskapsmän och liksom att man bygger vidare på tidigare kunskap.
Leonardo tar sedan sina naturstudier vidare och skapar undergångsscenarier. Mer eller mindre tänkbara fantasier.
Studierna av vattenvirvlar och bergslandskap leder fram till en serie märkliga teckningar som han gör mot slutet av sitt liv, som är inte naturstudier utan ett slags visioner som han gör för sig själv, ett slags fantasier. Katastrofer där berg och städer liksom översvämmas och bryts ner och faller samman och hästar och människor drunknar och så. Det verkar som att han frågar sig, vad händer om det kommer en storm som är kraftigare än alla stormar som vi har mött? Hur skulle det se ut? Vad händer om ett berg rasar ner på en stad, och sen så tecknar han det. Så att han gör sin egen katastroffilm på något sätt. Hans fantasi kräver ett slags visualisering av den här frågan.
Och för att kunna göra det så har han i grunden de här tidigare studierna av natur.
Ja, precis. Han vet hur det ser ut i mikrofallet. Och här så använder han det här inte till en slags vetenskaplig syntes, men till en slags konstnärliga visioner av katastrofer.
Och hur allvarliga är de här katastroferna som han ritar?
Ja, det är en slags jordens undergång kan det se ut som i vissa fall. Och ibland så är det väl kanske mer ett häftigt sommarregn.
Kan man säga hur Leonardos studier av vatten och berg och natur har gjort ett avtryck i konsthistorien på något speciellt sätt?
Nej, jag tror inte man kan säga det riktigt. De här teckningarna var ju ett slags ganska privat material, och de gick i arv till Francesco Melzi, som var en av hans lärjungar, men som också hörde till en milanesisk adelsfamilj, och de satt i några generationer på de här teckningarna, och de var inte kända så att säga för andra konstnärer. Men på 1800-talet så började forskningen ta fram det här materialet och anteckningarna. Man började bli intresserad av honom som forskare, som tecknare. Det har att göra också med 1800-tals forskningens genombrott på de här ämnena också som Leonardo var intresserad av.
Som natur, människokroppen och...
Precis.
Ja. Mm.
Du hörde den femte delen i serien Da Vinci avkodad av Cecilia Blomberg, där du också hörde konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare i programmet var Ulf Nyström och producent var Fredrik Wadström. Och fler avsnitt hittar du i appen SR Play. Nu ska vi tillbaka till där vi började, i musiken. Och det ska handla om ett inflytelserikt brittiskt band som fortsätter fylla stora arenor till bredden med sina fans 50 år efter att de bildades. Dear of the dark, have a phobia, someone's always there. Ja, det handlar såklart om Iron Maiden, och vi hörde en liten bit från en livespelning från Rio där de framförde Fear of the Dark. Kanske ett smakprov på hur det kommer låta när de nu ska spela två kvällar i rad på Tre Arena i Stockholm ikväll och imorgon. Och en som kommer vara på plats på båda kvällarna, eller under båda kvällarna, är P1-kulturs reporter Joakim Silverdahl. Mm. Varför?
Ja, ikväll så ska jag se Iron Maiden för allra första gången faktiskt. Och då har jag ju som lyssnat dygnsvis med Maiden i mina dagar. Så väck mig mitt i natten så kan jag säga vilka bandmedlemmar som hoppar av och vilket år de kom tillbaka och sådär. Men då ska jag göra en recension av kvällens konsert i Kulturnytt. Och imorgon kväll så ska jag bara låta min inre 9-åring få njuta.
Men varför har 9-åringen fått vänta så länge?
Jag vet inte. Det bara har hänt. Jag har inget försvar.
Okay. Men Jocke, ska vi ta det från början? För de som inte kan rabbla upp gamla och nya bandmedlemmar mitt i natten. Mm. När kom Iron Maiden till rent musikaliskt?
Alltså, hårdrocken, men framförallt punken och progrocken, hade som regerat i brittisk musik under andra halvan av 70-talet. Och det var där någonstans. Så progrockens långa, vindlande låtar inspirerade Maiden till låtar som kunde vara upp mot 13 minuter. Och även om Iron Maidens grundare, då basisten Steve Harris, aldrig skulle erkänna det, så går det ju att höra spår av punken i de första skivorna. Paul Dianos lite raspigare, mörkare rockröst var lite vildare än Bruce Dickinsons power-skrik som skulle komma sen. Men vi kan väl lyssna på första låten från första skivan, Prowler. De... Det är lite punkigare ändå.
Ja, jag hör det. Jag hör det. De var ju med och formade en liksom egen gren av hårdrocken. Alltså, på vilket sätt?
Det är en rörelse med den smidiga förkortningen NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Om man kan tänka Black Sabbath och Led Zeppelin, de var ju först som band. Och sen kom Judas Priest och Motorhead och kanske framförallt Iron Maiden då, i en ny våg. Så band som på olika sätt har utvecklat metalgenren, kan man säga. Iron Maidens stora bidrag är väl en mix av melodiska såna gitarrstämmor som staplas på varandra, men även snabba solon signerade Dave Murray och Bruce Dickinsons då höga metalskrik och Nico McBrains intensiva trumkomp. Ibland brukar jag tänka på att hans komp, det är nästan som en häst som galopperar ut i strid eller något sånt där. Hur tycker du att det här låter, Saman?
Vilken bra liknelse. Jag hörde det faktiskt. Och, alltså, jag gillar detta, men jag måste erkänna. Jag har ju sett folk ha kläder med Iron Maiden-loggan på sig ungefär 10 miljoner gånger fler än vad jag har hört deras låtar. Mm. Och det är en väldigt, väldigt snygg logga. Men kan du beskriva deras här visuella estetik?
Ja, men det är ju... klassiskt långt hår, nitar och läder och tajta byxor och sånt. Men omslagen är ju ikoniska. Då har vi ju de där versalerna du pratar om. Iron Maiden i rött och de klassiska yxiga typsnittet där. Och sen så dyker han ju upp då på varje omslag. Den där stirrande, ofta skrikande maskoten Eddie. Han kanske har mördat någon med en yxa på Killers-omslaget eller satt sin isoleringscell på Peace of Mind. Eller kanske han styr självaste djävulen som någon slags marionettdocka på Number of the Beast. Så det är som minnesbilder från mardrömmar som man bara vill glömma.
Jocke, du sa att din inre nioåring, det här var väldigt mörkt.
Ja, jag kan minnas det så starkt. Jag kanske var 10 då, möjligtvis. Men när en kompis i klassen plockar fram live-skivan Live After Death på dubbel CD. Och då på det omslaget så bryter sig den här maskoten fram ur en grav med en blixt som träffar hans huvud. Och sen dess så var ju bara ingenting sig likt. Och mamma och pappa, de vill ju inte att jag ska lyssna på Iron Maiden så gärna. Men då fick jag ju smussla lite. Så jag spelade in Seventh Son of a Seventh Son-skivan på kassett, minns jag. Och så skrev jag något annat på etiketten och så satt jag och lyssnade på den. Jag hör lurar när ingen såg.
Alltså, jag fick lite moralpanik nu när jag tänkte på att du såg de här bilderna när du var 9. Men du har en teori om varför folk upptäcker Iron Maiden i en viss ålder, har jag förstått.
Ja, men nästan alla sådana fans i min omgivning är sådana, trots då att de växte upp i helt olika Iron Maiden-eror.
Och håller den här teorin fortfarande då?
Ja, det är en bra fråga, för nu är det ju 50-årsjubileum för det här bandet faktiskt. Och när jag och mina kompisar hittade till Maiden tidigt 2000-tal, då hade de ju precis gjort en comeback. Men nu har det ju gått 25 år till, så det kanske är över, tänkte jag. Men tror du, sa man inte, att jag var på en vindpinad strand i Västerbotten förra veckan och såg en 12-åring som helt klart var ditsläpad av sin mamma? Och tror du att den 12-åringen hade en huvtröja och tror inte att det stod i klara röda bokstäver Iron Maiden över det där hopsjunkna bröstet? Och var inte det väldigt vackert, sa man? Var inte det?
Var det som att du såg dig själv helt plötsligt liksom, i gångna tider? Det är ju inte så många biljetter kvar. I kväll är det ju några stycken, imorgon är det helt slutsålt. Varför är de så populära fortfarande?
Ja, men Iron Maiden har ju fungerat för många som en portal mot betydligt hårdare musik. Alltså, strax så sitter du ju där och söker reda på obskyr, kaotisk death metal från liksom andra sidan jorden. Men du gör det ju bra, skulle jag säga, om du hittar en hårdrockare som säger att Iron Maiden inte längre är något att ha. Det finns liksom en respekt för hårdrockens trailblazer som har gått före och visat vägen. Det är något som är väldigt tydligt.
Är det, finns något mer?
Ja, men jag tänker också att det är en sån där riktigt energisk scenshow. Det är ju pyro, gigantiska Eddie-dockor som är ute och går runt och sätts i brand och så. Och det är allt och lite till. Och ett band som känns som att de vill vara där. Och det tänker jag är en ganska underskattad egenskap i en värld full av så här poserande live-akter som bara har spenderat för många timmar på turnébussen. Och nu har ju de flesta medlemmarna passerat pensionsåldern. Så jag vet inte, vi får väl se hur mycket de orkar springa runt och hoppa ikväll då.
Okej, nu ska du säga dem. Du har liksom lyssnat på dem nästan hela ditt liv. Ja. Vilken låt hoppas du få höra ikväll?
Alltså, på den här turnén, det 50-årsjubileumsturnén, så kommer de bara spela låtar från sina 9 första album. Bara då. Jag älskar ju Seventh Son of a Seventh Son-plattan som sagt. Men jag säger ändå Revelations från Peace of Mind. Det är en sån där låt där alla måste headbanga när gitarrerna brakar loss. Det finns inget val.
Tack så mycket, säger jag till Joakim Silverdahl som jag kan se framför mig headbanga nu i vår studio i Stockholm. Och lycka till ikväll. P1 Kultur är slut för idag. Du hör oss imorgon igen och då handlar det bland annat om den europeiska kommunismens uppgång och fall. Det är även titeln på en ny bok skriven av journalisten och författaren Peter Kadhammar som du alltså hör i P1 Kultur imorgon. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson. André Ljungberg har varit ljudtekniker och jag heter Saman Bahtiari. Och nu ska du få nyheter från Kulturnytt.
Kunskap om bilder kan bli viktigare i takt med att desinformation sprids. Och nu genomförs en studie om bildkunnighetens betydelse för Sveriges psykologiska försvar.
Alla vet att vi är omgivna av bilder, men ingen pratar om vad det betyder och vad det betyder, vilken kunskap som vi behöver. Och det är visst vi vill att den frågan kommer upp, att den synliggörs.
Magdalena Malm är generalsekreterare på Bildkonst Sverige. Hon berättar att studien lägger fokus på yrkesgrupper med centrala samhällsfunktioner, men även på barn och unga, som enligt Magdalena Malm ofta är bättre på att exempelvis känna igen AI-genererade bilder.
Men det de kanske inte får något stöd i det är att de är med om väldigt mycket på nätet, som både handlar om liksom kopplat till psykisk ohälsa som vi rapporterade om här om veckan med hets kring bantning och så, men också kring desinformation. Och att de inte alltid riktigt förstår hur bilderna får dem att känna eller tycka.
Enligt Reuters Institute består idag 67% av all digital desinformation av bildbaserat innehåll. Därför är bildkunnighetens betydelse i vår samtid central, menar Magdalena Malm.
I bildkonsten och i filmen så finns det väldigt mycket kunskap. Och den kunskapen om just bild, den är ju viktig för samhället. Och har vi inte de här institutionerna som kan jobba med konst så har vi inte heller den här kunskapen. Så det hör ihop. Jag har pratat med många människor inom försvaret kopplat till den här frågan. De förstår omedelbart hur viktig bilden är som påtryckningsmedel och som desinformationskanal. Men politiken, där är det fortfarande en blind fläck. Man förstår inte hur viktig bilden är.
Johanna Olofsson för Kulturnytt.
Årets Alma-pristagare, Marion Brunett från Frankrike, besökte Astrid Lindgren-skolan i Vimmerby. Jamie Johansson går i 5:e klass.
Vi har varit nere i stora idrottshallen och så har förskoleklassen och uppåt till 6:an sjungit.
Ja, förutom att sjunga för Marion Brunett så har de byggt hållbara städer i kartong till hennes ära. Och det här har de förberett länge. Litteraturpriset, Alma-priset, har delats ut sedan 2002 till Astrid Lindgrens minne. Och läraren Madde Knutsson säger att det är stort att pristagaren kommer till skolan.
Det är ju jättestort såklart, men det som vi brukar få påminna eleverna vad vi faktiskt går på för skola. För här är det ju så självklart. Alla får inte vara med om det här. Och hon sitter faktiskt och fikar här vägg i vägg med oss just nu. Liksom.
Nick Näslund, P4 Kalmar.
USAs president Donald Trump besökte på onsdagskvällen nationalscenen Kennedy Center i Washington. Det var första gången han var där på en föreställning sedan han tog över som ordförande för kulturcentret. Och reaktionerna i publiken var blandade. Donald Trump och hans fru Melania möttes av både burop och applåder när de gjorde entré i salongen på Kennedy Center. Flera i publiken visslade och gjorde tummen ner mot presidentparet, men buropen överröstades sen av jubel när Trump höjde en knuten näve i luften. Sen Trump tillträdde som president har han också tagit över ordförandeskapet för nationalscenen Kennedy Center och bytt ut hela styrelsen. Trump har dömt ut den tidigare repertoaren som anti-amerikansk. Han hävdar att den varit allt för vänster, allt för woke och allt för mycket drag. Nu vill han förändra inriktningen och har sagt att Kennedy Center ska bli hett igen. Efter att Trump tog över har biljettförsäljningen rasat med över 30% enligt Washington Post. Och flera artister och regissörer har sagt upp sig i protest mot Trumps styre. Igår kväll valde Trump att för första gången se en föreställning på Kennedy Center. Det var premiärkväll för musikalen Les Misérables. I den fullsatta salongen satt bland andra dragshowartisten Tara Hoot i rosa galaklänning och hög peruk. "Jag är här som en tyst protest mot Trump", sa hon.
I think it's been a sad change what's happened in Kennedy Center, and so we want to show our support for the people that have been banned from the Kennedy Center.
"Jag är här för att stödja alla artister som inte längre får uppträda på Kennedy Center", sa Tara Hoot. Gina Lindberg, Washington.
Här är Ekot. Över 100 personer ska nu ha hittats döda efter flygkraschen i nordvästra Indien enligt nyhetsbyrån Reuters. Men enligt den lokala polischefen så verkar ingen ha överlevt kraschen, det skriver AFP. Ombord på planet som störtade strax efter starten från staden Ahmedabad fanns minst 242 personer. Planet var på väg till London. Och här i Sverige så instämmer nu Skatteverket i den kritik som framförs mot verket i en granskning från Riksrevisionen som visar på brister i Skatteverkets arbete mot svartjobb. Ludvig von Seipel är samordnare för brottsbekämpning på Skatteverket.
Vi är inte tillräckligt framgångsrika i att kontrollera och motverka oredovisad arbetskraft.
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets insatser mot svartarbete och konstaterar att det finns brister på flera områden. Projektledaren Bengt Levin ser framförallt två allvarliga brister.
Att man inte har granskat eller kontrollerat utländska företag i Sverige trots att man har haft en hög riskvärdering på de företagen. Och sen så tycker vi också att Skatteverket inte själva vet eller kan ta reda på vad man åstadkommer med sina ansträngningar eftersom det finns sådana brister i uppföljningen.
Riksrevisionen konstaterar också att det behövs flera regeländringar för att Skatteverket ska kunna arbeta mer effektivt. Enligt Ludvig von Seipel är regeländringar redan på gång, bland annat på sekretessområdet. Men han ser fler behov.
Man skulle kunna tänka sig någon typ av entreprenadansvar som har varit uppe i den allmänna debatten då och då. Det vill säga att en huvudentreprenör högt upp i kedjan får ett ansvar för underleverantörernas skatter om det inte sköts på rätt sätt.
Sa Skatteverkets Ludvig von Seipel, reporter Helena Björk. 122 miljoner människor befinner sig på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är cirka 1 miljon färre än rekordsiffran från i slutet av förra året. Men antalet människor som är på flykt på grund av krig, våld och förföljelse är fortfarande ohållbart högt, skriver UNHCR. Anledningen till att antalet människor på flykt sjunkit något är bland annat att 1,5 miljon syrier kunnat återvända till sitt hemland. Arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar stämmer Hamnarbetarförbundet med anledning av fackets senaste strejkvarsel. Enligt arbetsgivaren så försöker facket tränga undan det befintliga kollektivavtalet med transport, vilket inte är tillåtet. Det här förnekas av facket som bland annat kräver bättre skydd för sina förtroendevalda. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Men varför är de nakna när de sjunger och dansar liksom?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror faktiskt att det här handlar om att den nakna kroppen förknippas med konst, med stort K.
I vilka sammanhang är naket okej och konst? Och när är det snusk och förbjudet? Det blir naken chock och topplöst i veckans Kropp och själ, podden, när du vill.
Utan några som helst kopplingar så ska vi nu ägna oss åt klanen och musikdynastin Glenmarks. De är fokus för Kalle Linds intresse nu i Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
Mare, mare, ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som inte alla andra poddar alltid tar upp. Mitt emot mig sitter en bekant från förr. Du fick inget namn den gången och det får du inte heller nu, utan vi kommer att kalla dig Skivtönten, för så heter du på diverse sociala medier.
Ja, det stämmer.
Och i den här podden försöker vi vara liksom allmänt fördomsfria. Det handlar inte så mycket om att tycka saker är bra eller dåliga eller egentligen tycka så mycket alls, utan vi tittar på alla sorters kulturella fenomen och försöker förstå varför de finns, varför de attraherar, och framförallt så tycker vi om att följa olika trådar hit och dit. Och därför har vi valt som utgångspunkt för det här samtalet Glenmarks. Och Glenmarks då i två bemärkelser. Det finns ju en väldigt konkret bemärkelse, som ett band som existerar ganska kort tid.
Mm, de fanns mellan 71 till 75.
Och i sånggruppen Glenmarks så heter tre av fyra Glenmark och en är gift Glenmark.
Mm. Karin Glenmark, som är, vad ska man säga, det är Bruno Glenmarks brors dotter. Och så har vi Anders Glenmark, som är Bruno Glenmarks brors son.
Och sen och därmed också Karin Glenmarks bror.
Ja, det låter ju logiskt. Exakt. Faktiskt stora syster till Anders Glenmark. Och de skiljer väl ett eller två år mellan dem.
Ja, för Bruno Glenmark, född 38, mm, han är trumpetare i botten, va?
Exakt, jag är trumpetare och kommer från Tomelilla då. Mm. Och de hette ju Nilsson hette de ju från början.
Se där.
Det är faktiskt hans bror Anders och Karins pappa Gert Glenmark som faktiskt bytte namn. Och sen tog jag väl bara han efter det namnet. För att det var så många i den blåsorkestern han spelade i som hette Nilsson. Och säkert någon som hette Hjärta också, så blev det liksom så mycket. Nej, jag kan inte bara heta Nilsson, jag måste heta något coolt. Och då älskar ju han såklart Glenn Miller. Och då valde han att, ja men vi blir Glenmarks helt enkelt. Men från början så var det ju inte Karin inblandad i alla fall, utan det skulle ju vara Bo Sylvén och Lisa Lind då, som skulle vara en del av Glenmarks 71.
Ja, Lisa Lind var väl till och med ett tag. Vem är hon? Har du,
Lisa Lind är
har du koll på Lisa Lind?
Hon är en dansk jazzsångerska, det vet jag. Och hon och Bosse var tillsammans sen slutet av 50-talet. Och hon pendlade väl från Danmark in till Malmö där han var. Och hade sin eget lilla band då, hela 60-talet. Och sen var väl kanske hon och Bruno och Ann-Louise och Bo då, i samma typ av fas runt 70-71 där de liksom hade gjort det mesta de hade kunnat göra. Och jag tror det började väl med att Bruno hade lånat några från hans orkester och ville ha med i sitt band. Och sen slutade det med, kan vi inte bara sätta ihop våra musiker tillsammans och bilda ett nytt Swedanes.
Ja, just det. Men Och då pratar vi ju egentligen två par i så fall. Och då är vi ju farligt nära ett annat band från tidigt 70-tal som många känner till, som heter ABBA.
Exakt.
Och som ju sen Glenmarkerna kommer att samarbeta väldigt mycket med på olika sätt.
Exakt. Och 71 så var väl, då fanns ju typ, medlemmarna fanns och de jobbade lite tillsammans, men det var väl inte den, det var inte bestämt att de skulle bli ABBA just 71. Men de bestämde i alla fall att jobba tillsammans då, och vilket de gjorde under en väldigt kort period. Under hösten 71 så skulle de spela på Kronprinsen i Malmö. Som kanske du har mer koll på.
Alltså Kronprinsen är ju,
som är Malmö.
Till att börja med var det ju många, många år, flera decennier var det Sveriges högsta bostadshus. Och dessutom är det ett kvarter, det stod färdigt 64, var sådär väldigt mycket ett utropstecken för modernismen och sådär. Men på Kronprinsen, i dess bottenplan, så låg ju en av landets mest etablerade fovkrogar. Där ju Ann-Louise Hansson måste ha stått många gånger. Men det kan vi komma till, för att om vi bara börjar, allting börjar kan man säga 61, för då träffas Bruno Glenmark, trumpetare från Tommelilla, eller möjligtvis Tommelilla. Där träffar han Ann-Louise Hansson, född 44, sångfågel från Kristianstad, va?
Ja, exakt.
Men de träffas i Stockholm.
De träffas i Stockholm, exakt, ja. Och de råkar ju båda vara de enda skåningarna i Leif Kronlunds band som han hade då. Och de bondar helt enkelt som skåningar gör liksom när de träffar varandra.
Ja, som alla utbölingar gör.
Som alla utbölingar gör, exakt.
De jag tror liksom svenskar på Gran Canaria, där kan liksom Sverigedemokraterna och Vänsterpartisten på något vis vara var kompisar, för vi pratar i alla fall samma språk.
Ja.
Men hur som helst, och Ann-Louise Hansson är ju då redan lite etablerad. Hon har väl skrivit kontrakt med Anders Burman.
Anders